Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Hej och tack för att du lyssnar på podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och idag har jag bjudit in en gäst som heter Mikaela. Och avsnittet kommer handla om en uppmärksammad bild på Instagram, men också om känslan att kanske inte vilja jobba som polis längre. Gå in och tryck gilla på Facebook och Snutsnacks sida där jag uppdaterar mig lite extra saker. Var det än är, vad det än gör, ta försiktigt där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13.10 kom. 13.10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut.
Jag säger välkommen till Snutsnack, Mikaela.
Tack.
Vi tajmade varandra perfekt här. Jag kom från Arlanda i taxi och du kom på din Vespa.
Ja, precis. Bästa färdmedlet. Då behöver man aldrig ta taxi.
Nej, precis. Men det är jobbigt. Jag hade ju en golfbag och en väska att ta sig från med Vespa.
Det är sant. Ja. Det är sant.
Men, och det är ju snart september, men det är fortfarande linneväder.
Ja, faktiskt. Underbart. Jag älskar den här värmen.
Ja, ja, det är toppen. Ja. Vi har kommit fram till att jag faktiskt varit din lärare.
Ja, jag tror bara termin ett. Mm. 04 gick jag.
Precis.
Sen tror jag du slutade. Mm, kan det varit där?
Nej, jag var nog kvar till 06 faktiskt.
Var du? Mm.
Men jag hade ju termin ett.
Ja, ja, du var, jag kommer ihåg, vi var hela klassen och kollade på dig på Norra Brunn.
Ja, jag tvingade ju studenter.
Du betalade oss för att komma och lyssna på dig.
Ja, ja, det var lite så, åh herregud. Jag ber verkligen ursäkt för det, för det var säkert helt bedrövligt på den tiden.
Men... alltså jag tror att vi tyckte nog att det var lite så här häftigt ändå, för att då var ju vi liksom nybörjare och var inte inne i det här polissnacket. Så att de här polisskämten du drog, de var ju faktiskt... roligare då än vad jag skulle tycka nu. Så det var ju rätt då, att lura dit studenter.
Ja, det var ju bra. De polisskämten var nog mer riktade också mot kanske allmänheten.
Ja, men precis.
Som jobbar som poliser.
Ja, det är sant.
Men då har vi ju fått svar på frågan här när du började polishögskolan.
Ja, det var 04.
Det var 04. Ja. Och hur kommer det sig att du började, att du sökte till polisen?
Ja, alltså polis har nog varit sen jag var ganska ung en lite så här dröm, fast det har nog varit en, verkligen bara en dröm som jag har tänkt att det kommer aldrig bli så. Det är ju jättesvårt. Och min pappa sa till mig att alltså, vad ska de med en sån liten polis till? Och det var ju faktiskt förut längdkrav som de tog bort där någon gång. Jag vet inte, du som är lite äldre i gemet.
Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt på de här längden. Men jag tror att det stämmer faktiskt.
Och då var jag nog för kort, även fast jag är 165. Men jag tror att det låg... det var, man skulle nog vara lite längre.
Okay.
Men sen tog de bort det och så tänkte jag så här, kanske ska söka. Och så bara, nej, det är för, nej. Då vägde jag kanske 45-50 kilo också. Någonstans där.
Var det en minimänniska?
Ja, alltså jag har alltid tränat mycket, men då höll jag på med lagsporter, spelade fotboll, innebandy och sådana grejer. Och då var jag ganska liten och sprang mest. Och sådär. Mm. Så min pappa hade nog delvis rätt. Men sen så sökte jag i alla fall och tänkte jag måste ju testa. Och så gick det i vägen. Och
jag var, ändå på första...
Ja, jag gjorde det, men jag var 27 när jag sökte. Så det var lite äldre än medelåldern. Faktiskt. Så jag hade ju lite så här livserfarenhet och lite annan arbetslivserfarenhet som de gärna ville ha.
Vad hade du gjort innan då?
Och jobba med så här tråkigheter som typ ekonomi och IT och sånt. Ja, jättetråkigt.
Men hur kom det sig att du sökte just då när du var 27? Du lade aldrig in någon ansökan innan då? Eller?
Nej, för jag tänkte att de vill nog inte ha mig. Tänkte jag ju,
det var pappas ord som klingade.
Ja, men lite. Och sen så var han nog väldigt stolt när jag kom in. Mm. Fastän han fortfarande sa då, vad ska de med en så liten polis till?
Mm. Ja. Hur viktigt är det att vara stor som polis?
Det är inte så viktigt. Men det viktiga är att man kan hantera sin egen kroppsvikt plus lite till. Är nog det viktiga. Mm. Så att är man väldigt stor, då krävs det också att man ska vara väldigt stark. Mm.
Du ser ju väldigt stark ut.
Men jag är väl hyfsat stark då i förhållande till min kroppsvikt, tänker jag.
Nu ser ju inte lyssnarna dig, men nej. Jag tror att du är betydligt starkare än många tjejer som är 1,65. Ja. För du tränar väldigt mycket.
Ja, ja men det är jag.
Har du alltid gjort det? Eller?
Men ja, jag har ju alltid haft liksom det som träning som mitt intresse, men på olika sätt och olika typer av idrotter. För när jag var yngre var det mer lagidrotter och då fanns ju styrketräning med, men då var det bara man tränade lite styrka för att kunna spela fotboll och kunna spela innebandy. Då var det liksom bisysslan. Men, så jag tror egentligen att styrketräningen på allvar kom in när jag sökte till polishögskolan och man skulle göra bänkpresstest och det var det ena med det tredje. Och sen när jag gick på polishögskolan så hängde jag en hel del med en kille som hade hållit på med bodybuilding och lite sånt där som han påverkade mig en del. Så, och så var det så, ja, du vet ju själv på polishögskolan, det var ju ganska lätt tillgängligt. Det är superbra träning där.
Var du en sån som hängde jättemycket
alltid
på gymmet?
Ja.
Ja, det var så.
Ja, jag var där jämt. Ja.
Ja. Ja. Ja, det är ju fantastiskt därför man, du var ju på Sörentorp, det gick och fanns ju tillgång till gymmet hela tiden egentligen.
Ja. Ja, men riktigt bra. Så det var väl kanske då som det verkligen slog till att träning blev en ännu större del. Just styrketräningen och ja, allt annat som det medför.
Vi kommer tillbaka lite till träning, men hur var själva skolan då, tycker du, när du väl gick från ekonomi och det här andra där du jobbat med? Hur var det att komma in på skolan som 27-åring där?
Ja, alltså jag tyckte ju skolan var väldigt rolig. Men det var mycket lek. Det var lite lattjo lajban. Faktiskt. Såklart att man var tvungen att lägga ner lite tid på plugget, men det var inte... Jag förväntade mig nog att det skulle vara en tuffare utbildning än vad det var.
Och när du säger tuffare, tänker du då studiemässigt? Eller tänker
ja,
du...
studiemässigt. Ja, faktiskt. Att det skulle vara tuffare.
Ja. Så du tyckte inte att tempot var för högt, utan att tvärtom kanske var för lågt?
Jag vet inte. Nej. Men man hade kunnat trycka in mycket mer. Det var min känsla när jag gick där. Sen vet jag inte om det var för att jag hade lätt för mig. Men jag tyckte att det var väldigt kul. Alltså de ämnen man hade och det man fick lära sig, det intresserade mig väldigt mycket. Mm. Och när det är någonting som är väldigt intressant, då är det ju lätt att lära sig det också.
Visst.
Så att jag tyckte att jag hade inte så svårt för det. Nej. Jag behövde inte lägga ner extremt mycket tid. Jag hade väldigt mycket fritid och hann med och träna mycket och hänga med kompisar. Och det var ganska mycket fest och sånt där. Det var innan de slog igen den här polispubben. Det gjorde de väl sen efter några år. För att
när de kom på att polisstudenter inte kunde festa.
Nej.
Jo, men då var ju pub kom upp på torsdagar. Va? Eller någonstans. Då både lärare och studenter hängde där till och från. Jag tror jag var där någon gång.
Ja. 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 Ja, men jag har nog svagt minne av att du hängde där.
Jag tror jag skötte mig. Faktiskt. Jaha, men hade du någon bild av då när du pluggade vad du skulle vilja jobba med sen som polis, eller var det bara att komma ut i uniform? Eller?
Jag hade faktiskt ingen aning. När jag började på polishögskolan så hade jag nog inte en susning om vad polisyrket egentligen handlar om.
Okay.
Och det roliga är att man fick ut så här, när man gjorde testerna på Pliktverket och gjorde fystester och allt vad det var, och så var det någon sån här intervju också. Och då det var ju både med psykolog och med någon polis. Och så fick man ju ut så här utlåtanden vad de hade skrivit. Och då stod det faktiskt i det här utlåtandet att jag inte har någon, eller att den här tjejen inte har någon inblick eller förståelse, eller jag kommer inte ihåg vilket ord de hade, men i vad polisyrket innebär.
Aha.
Och det tyckte jag var lite kul att få det på papper. För då fick jag ju det när jag gick i termin ett. Så jag bara, vadå? Vad menar de? Då kände jag mig lite kränkt.
Aha.
Men de hade helt rätt.
Ja,
ja faktiskt. Jag tror faktiskt att det gäller nog inte bara mig.
Utan det gällde mig också.
Ja, men det gäller nog alla som inte jobbar som poliser eller har vänner som är poliser. Jag har nog inte en susning om vad det faktiskt... Eller man kan ha kanske inte en susning, men...
Men man
är det
vet
svårt
att polisen fångar bovar och utreder brott och sådär. Men så har man väldigt liksom mager kunskap hur det går till och vilken lagstiftning man får använda.
Ja, men verkligen.
Men när du kom ut sen då, kände du att du hade fått till liksom kött på benen för att kunna gå fram till folk och prata med dem?
Nej, det kan jag väl inte säga. Det var ju verkligen första veckorna som aspirant var ju verkligen jätteläskiga. Och, jag kommer ihåg mitt första pass och vi åkte ner till Plattan. Min instruktör och så en till då, som var omgången före mig. Och så ligger en helt utslagen kille på trappan ner mot Plattan där. Och min instruktör bara, ha Mikaela, vad tycker du vi ska göra med den här killen då? Och jag gick fram och liksom försökte få kontakt. Och han svarade ju lite på tilltal, men han var ju, alltså det var ju, han var ju helt utslagen. Och jag minns att jag svarade att vi inte skulle ta med honom. För att det hade man nog inte gjort på skolan faktiskt. För att han kunde ju ändå, han svarade ju på tilltal. Och var liksom ändå, kunde väl hyfsat. Ja, men han var kontaktbar.
Okej.
Okay. Och min instruktör... och min instruktör, han bara, alltså det här är ju nog den mest klockrena LOB någonsin.
Just omhändertagen av en berusad
person. Ja, men precis. Och så jag skämdes lite. Men jag tror jag var så rädd att jag skulle säga att man skulle ta omhänderta någon.
Frihetsberöva liksom.
Ja, men precis. Som man inte hade rätt att göra. Så att, det var ju jätteläskigt att komma ut som aspirant.
Mm, det var det.
Ja. Så det var ju verkligen en annan, man hade en annan nivå på skolan var när man frihetsberövar någon och inte. Mm. Så jag var lite rädd att jag skulle säga fel.
Tyckte du den nivån, alltså skillnaden från att göra, man, på polisskolan så har man ju övningar som, där man försöker efterlikna verkligheten så gott det går. Mm. Ibland är det andra studenter som är figurant, ibland tar man in skådespelare och sådär. Mm. Hur likt är det verkligheten sen?
Alltså, såklart att det är viss mån efterlikna, men det är ju svårt att, ofta när vi själva, studenterna, var figuranter åt varandra, då spårar det ofta ur lite grann. Mm. När det var skådespelare var det faktiskt lite bättre. Mm. Men jag tycker att på skolan var det lite mer att man kanske backade ett steg för tidigt, men i verkligheten så tog man ett steg framåt hellre än att backa, eller vad man ska säga. Och så får man reda ut i efterhand sen, eller vad man ska säga.
Just det. Så det är en viss skillnad då ändå?
Ja, men lite. Mm. Ja.
Är du Stockholmstjej?
Ja, men det får man väl säga. Mm. Jag är född i Stockholm, men sen är jag uppväxt utanför Uppsala. Mm. Men jag flyttade tillbaka till Stockholm när jag började på polishögskolan.
Hade du någon kontakt med... Alltså, med poliser, eller hade du, kände du poliser i din omgivning när du var yngre eller så?
Nej.
Var kom idén ifrån då?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte var idén kommer ifrån. Jag måste nästan fråga min mamma det, om hon vet var idén kommer ifrån.
Men vad ville du uppnå med yrket då, när du liksom ändå sökte?
Ja, men jag kanske kände att jag ville göra någon nytta. Ja, göra någonting. Mm. Någonting bra. Mm. Det jag minns från när jag växte upp, vi hade kvarterspoliser i Knivsta där jag uppväxt, som jag såg upp till väldigt mycket. De var väldigt trevliga och hängde lite på vår skola. Mm. Och att det var, så de var bra förebilder. Så att det kan varit en sak som har påverkat mig.
För det ser man ju knappt idag att poliser är ute på det sättet.
Nej. Mm.
Men du säger att du kände att du kanske ville göra lite nytta och sådär. Mm. Känner du att du har gjort det under dina år som polis? Att du har gjort någon nytta?
Jo, det får jag väl säga. Det har jag nog gjort. Mm. Dock kan det vara lite frustrerande att det aldrig liksom är mätbart på något sätt.
Nej.
Att man har gjort nytta.
Ja, precis.
Men vid vissa specifika händelser så absolut att jag kan känna att jag gjort någon nytta. Mm. Ja.
Vad kom du att jobba sen då när du var färdigutbildad polis? Mm.
Då började jag jobba i City på Norrmalm som utryckningspolis, som de flesta börjar med. Jag var nog kvar på utryckningen i Kanske 5 år i alla fall. Jag gjorde något litet gästspel här och där i olika grupper under de 5 åren, men jag var ändå där ganska länge.
Hur skulle du beskriva förlåt, nu har
jag berättat det.
Hur skulle du beskriva, för man pratar om Norrmalmspolisen? Jag är ju ett väldigt speciellt polisdistrikt egentligen, eftersom det är mycket folk som bor där och det är också
mycket inresande.
Ja, mycket folk som kommer in på helgerna och som tar sig in till city för att festa och för att äta och sådär. Hur skulle du beskriva de åren på utryckningen där i centrala delarna av Stockholm? Hur var det?
Alltså jag tyckte att de åren var fantastiskt roliga. Det var jättekul. Väldigt jättehärligt turlag. Vi hade fantastiska kollegor och det var roligt att jobba, och jag gillade att jobba liksom händelsestyrt. När man visste inte vad som hände, man blev skickad kors och tvärs, höger och vänster. Man hade knappt tid att äta. Alltså det var underbart, jag älskade det. Det var fantastiskt kul. Fram tills men i alla fall 4 år så var det fantastiskt kul.
Okay. Hände det något speciellt?
Ja, men det största som egentligen hände, det var att de ändrade vårt arbetstidsavtal.
Okay.
Vilket gjorde att det blev så mycket tuffare att jobba 3 skift. Mm. Vi fick inte lika mycket luft mellan till exempel nattpassen. Vi hade så här, när det var nattvecka hade vi 2 nattveckor i rad, och sen så vecka 3 gick man på, om det var, jag minns inte om det var kvällsskift eller morgonskift. Men det blev liksom, vi hade för lite luft mellan passen.
Hur påverkade det dig?
Ja, men att man inte orkade jobba 3 skift. Man var för trött. Plus att det påverkade turlaget ganska mycket. För innan den här förändringen så hade vi det väldigt bra. Och vi gick från att ha det väldigt bra till att ha det väldigt dåligt. Man hade haft något där mitt emellan.
Och vad blev skillnaden för turlaget, så att säga?
När vi hade det väldigt bra, då var alla så hjälpsamma. Vi bytte pass med varandra. Man såg till att den som ville vara ledig på den helgen blev det. För att alla hade ganska mycket luft att kunna hjälpa varandra. Mm. Men sen när vi gick till det här sämre, då var det så, alla hade så få lediga pass. Mm. Så de lediga pass man hade, de höll man så hårt i. Mm. Så att man liksom, det var svårt att rucka på varandras liksom ledighet.
Just det.
Så det förstörde lite stämningen.
Okay.
För det blev ju också, men om man hade någonting kanske inbokat just den helgen, så ville man liksom inte, man ville inte rucka på någonting liksom, för man var rädd att inte få någon helg alls eller. Ja, men det blev, och sen så var det så mycket, det var så mycket måsten i planeringen när man la schemat, och det var, nej men det blev, stämningen i turlaget blev mycket sämre. Och det var dels av den anledningen, och sen så var folk tröttare. Innan på det arbetstidsavtalet som var innan, om man jobbade en fredag, lördag och söndag natt, då hade man gjort en arbetsvecka. Så då hade man lite luft att vara ledig, vända tillbaka dygnet och så vidare innan man skulle gå på till exempel morgonskift eller kvällsskift. Mm. Men,
så det påverkade väldigt, väldigt mycket, alltså, skulle jag säga.
Ja, väldigt mycket.
Vad tänkte du då? Kände du att du behövde röra på dig då?
Ja, men så då passade jag på och sökte jag en spantjänst på Cityspan, som det hette då. Jag vet inte vad det heter nu för tiden. För nu är det en ny organisation, och du lär väl inte ha koll heller på alla olika enheter heter nu för tiden. Så då fick jag tjänst där på Brottsspan. Och det passade jättebra. Vi jobbade lite kanske sena kvällar. Om det var något speciellt kunde vi jobba någon halv natt. Men annars var det dag och kväll. Och så mycket skönare.
Mm. Vad var er arbetsuppgift då?
Cityspan då var indelad på krogsektionen, narkotikaspan, människohandel och brottsspan. Så man kan säga att brottsspan var allt annat som inte föll inom de andra kategorierna.
Just det.
Så det var alla möjliga typer av grova rån och grova våldtäkter. Alla typer av grova brott där det krävdes någon form av spaning. Det kunde vara antingen att ett brott har begåtts och de har lämnat något litet spår efter sig som vi ska följa upp genom spaning, eller kanske tvärtom att kunde fått något tips om att ett brott ska begås. Det var jätteroligt. Det var ett kul jobb.
Du trivdes där?
Ja, jättebra. jättebra, verkligen.
Det som är roligt med att du sitter här som gäst är att det finns två stycken i alla fall lyssnare som har önskat dig som gäst.
Men vad roligt!
Mm, och det är av ett speciellt ingripande som du har gjort.
Ja. Kan jag gissa vad det är för ingripande?
Jag anar att du kan gissa vad det är för ingripande. Det var nämligen, det blev ganska uppmärksammat. Du grep på fritiden en ficktjuv, tror jag det var. Förrätta mig om jag säger fel. I Vasaparken.
Rolandsåsparken.
Förlåt, Rolandsåsparken. Och gripandet gjorde du iförd bikini. Kan du berätta det här? Jag vet inte, ni lyssnare kanske kommer ihåg det här, men kan du berätta vad som hände där? Ja. För det blev ganska uppmärksammat.
Ja, det är 2 år sedan nu.
Ja, det kan det,
det
vara.
Det var i typ juli, juni-juli för 2 år sedan. Jag var i Rolandsåsparken med några kompisar och Sola. Och det här, ja, varje sommar så är det mycket, alltså det är mycket ficktjuvar. När folk ligger och solar, de har inte koll på sina grejer. Och i det här fallet så var det en man som gick och sålde tidningar. Såna här tidningar som många hemlösa säljer.
Sitter man i Stockholm? Eller
nej, men det finns någon annan. Strunt samma. Han höll fram de här tidningarna och gick runt och sådär. Så kom han till oss. Vi var 4 tjejer som satt där. Höll fram de här tidningarna. Och då sa jag till mina kompisar, håll koll på era grejer. För man såg att han tittade inte på oss, utan han tittade liksom runt oss och spanade efter något och sno. Det såg jag liksom direkt. Och det roliga var också, som lite kuriosa, att vi som satt där var en av mina närmaste vänner som heter Jenny Adolfsson. Hon är även gladiator. Så hon är ganska ja, precis, hon är ganska stor.
Ja.
Och så var det jag som är hyfsat bitig. En tjej som heter Jill som är hon har, ja, nu ska jag inte säga fel, men hon är MMA fighter och har vunnit titlar och så här, så att hon är ganska. Och sen så en annan tjej som heter Malin som jobbar faktiskt på piketen i Stockholm, eller gjorde då. Okay. Så vi var liksom inte så här ett vanligt litet tjejgäng, så att om den här killen hade lyft blicken lite så kanske han inte hade, eller jag vet inte, eller så bryr han sig inte om sånt. Nej. Men jag tänker att han hade nog inte gått på försökt sno av ett killgäng med muskliga killar som sitter.
Nej, tror jag. Just men, det. Så man kan säga men, så mot här så kanske han vände sig till fel gäng. Och
ja, men jag tror inte att han liksom, han såg bara ett gäng tjejer, jag tror inte han lyfte blicken utan han bara kollade. Just. Men strunt samma. Ja. Det var lite komiskt i alla fall att det var just vi. Han höll fram de här tidningarna och så sa vi liksom nej, men han gav sig inte. Han liksom, han hängde kvar där, satte sig ner på huk och jag kände direkt att han försöker sno något, bara håll i nu. Och sen så gick han och så direkt efter så en av mina kompisar bara, vänta, för hon hade 2 mobiler. En var hennes tjänstemobil och hon väntade samtal, så den hade hon lagt bredvid. Men den andra höll hon när han kom, som hon hade i sin väska. Men hon hade glömt den där. Så att han satte sig på huk, fångade upp den där. Så direkt när han hade gått, hon bara, vänta, vart la jag min jobbmobil? Och då sprang jag efter direkt. För jag tänkte att alltså det fel de flesta gör det, att de börjar leta. Och sen när de har förstått att den är borta, då är ju tjuven borta också. Så jag sprang efter direkt. Och på vägen också mot honom så ringer jag till min kompis mobil. Så när jag kommer fram och tar tag i hans arm, då ringer det ju i hans tidningar. Han släpper dem och då kommer också Malin då, som är hon som piketpolisen, hon kommer ju kapp mig där då. Så han försöker slita sig, så vi lägger ner honom helt enkelt på mage.
Ni buntar ihop honom där alltså.
Jag buntar ihop. Jag har ju fått lite kritik för den där bilden.
Precis,
för
att jag sa faktiskt att det är lite provocerande här.
Nej.
För att det uppstod ju såklart kritik för att du har
precis.
Ju ditt knä
i
ryggen.
Ja.
Och den här bilden ligger ju, man kan ju faktiskt googla tjuvgripen av polis i bikini. Så kommer den upp, den här
precis.
Bilden. Och då ser man hur du har ett knä i hans rygg. Och det fick du kritik för?
Ja, för så får man inte göra. Nej, men ja. Och, om man tittar faktiskt noga på den här bilden, och det är helt, man ska ju inte trycka ner ett knä i ryggen, jag håller med, men om man kollar noga på den här bilden så ser man att jag har mitt underben mot hans arm och håller den på plats, för att jag håller i hans andra arm som egentligen var min kollegas ansvar, medans hon ringer efter polisen.
Just det.
Ja. Så därför använde jag mitt underben för att hålla fast honom.
Vad händer runt omkring den här platsen då?
Alltså, mina kompisar då, Jill och Jenny, som är också stora och starka, de var ju liksom helt i chock. För de har aldrig sett mig på det där sättet. Och de fattar liksom inte riktigt vad som hände. Ja, och Jill som ändå är så här, ja, mafighter, hon bara, alltså, vad gjorde du? Fällde du honom? Ja, men att det gick så fort. Ja, så det var lite kul. Och så Jenny tog en bild där. Mm. Då, den där bilden som sen har spridits. Men,
just det. Men hur fällde honom då?
Var det enligt RPS? Ja, faktiskt. Alltså, vi tog varsin arm, tittade på varann och så, du vet, den här balansbrytningen, och så ballade vi ner honom. Det var ett skolboksexempel.
Och folk som stod runt omkring då? Förstod alltså, de att ni sa ni vad ni sa,
nej,
ni att vi
det kom,
är poliser?
Nej, eller? Men sen, för det kom folk och ville hjälpa till, och då sa vi att det är okej, vi har koll, vi är poliser. Men han som vi hade frihetsberövat, han förstod inte att vi var poliser. Mm. Jag minns faktiskt inte om vi meddelade honom det på ett korrekt sätt. Men jag fick höra sen av förhörsledaren som berättade att vi var poliser, att han blev förvånad. Va? Var de poliser? Så att han fick veta det under förhöret,
okay,
att vi var poliser. Så han förstod inte det.
Men
i alla fall.
Han måste väl ändå bli också rätt förvånad och bli nedbruten av de här bikinitjejerna som han visade.
Ja, undrar om han är stolt över den här bilden som har spridits.
Man ser väl inte riktigt vem det är, för det man ser bara hans spår.
Men han känner väl igen sig själv om han har sett
det. Ja, det gör han säkert.
Nej, men jag vet inte riktigt hur folk reagerar runt omkring, men det flockades lite människor och så vidare. Men sen var det efter, sen så kom ju polisen och de tog över honom, och ja, det var inga konstigheter, och sen de höll för med oss och så vidare. Och sen visade Jenny mig den här bilden och så tänkte jag bara, oj, shit, vad roligt det ser ut, såg det ut så här? Man är inte medveten riktigt om hur det ser ut. Och då, alltså syftet att jag la upp den på mitt Instagram var att jag ville varna folk. Vilket jag också skrev i texten, att, att vi just blev bestulna av den här mannen som låtsades sälja tidningar. Och, så det var en varning. Och så delade jag den på Facebook, och sen så gick det några timmar, så hade den spridits alltså helt sjukt mycket.
Runt hela världen?
Ja, och det var... Aftonbladet var väl de som ringde först. Jag tror de ringde dagen, om det var dagen efter, eller jag minns inte riktigt. Ja, om det var samma dag. Hur som helst, Aftonbladet ringde först, och då gjorde jag en intervju, för jag tänkte, åh, vad roligt att Aftonbladet ringer. Och sen när de hade släppt den intervjun, då ringde min telefon i ett. Alltså det var inte en lugn stund. Alltså det ringde hela tiden. Och så pratade jag med någon, och så var det så här, samtal väntar. I flera dagar pågick det.
Och vilka var det som ringde då?
Ja, men det var så här, journalister från hela världen. Alltså det ringde från överallt. Och så när det blev liksom nattetid eller tidig morgon, då ringde de ju från liksom andra tidszoner. Så det var ju liksom dygnet runt. När jag gick och la mig på kvällen så var min telefon fullladdad. På morgonen var den urladdad av alla notiser från Facebook och Instagram och missade samtal. Alltså det var helt sjukt. Min Facebook slutade fungera för att det var för mycket vänförfrågningar. Det var faktiskt galet.
Varför tror du att den här bilden blev så uppmärksammad?
Men, alltså, jag vet inte, men det var ju en rolig bild. Och sen kanske också... Jag tänker att den blev så uppmärksammad i andra länder, kanske var också att det inte är så vanligt att en tjej beter sig på det sättet. Vi har ju lite mera jämställt här i vårt land än många andra ställen, och där kanske poliskvinnor i andra länder har inte samma uppgifter som de manliga poliserna och så vidare. Jag vet inte, det var en fundering, men jag har ingen aning.
Det kan nog vara det. Sen är det, måste jag säga så här, det är också en, om jag uttrycker mig rätt nu, men en snygg bild. Ja. Alltså som förklarar, alltså bilden är, man, den har fångat ögonblicket väldigt tydligt.
Ja, men precis. Ja, den är lite
och man ser att det nog är någon som griper någon, och man förstår momentet här genom att kanske bara titta på bilden. Mm. Och sen är ju bilden också, det är en sommar och polisen i det här fallet...
Det är en härlig sommarbild.
Polisen bär bikini och man ser också att den som griper den här killen också, som vi sa, du tränar, man ser att det är ingen otränad.
Nej.
Alltså man valde fel kanske polistjej i det här läget. Kanske någon som är lite starkare än vanligt.
Ja.
Okej, så du blev helt nerring där.
Ja, men sen...
Det... Alltså kollegorna sen då när du kom tillbaka till jobbet?
Jo, men det var... alltså det var många som uppmärksammade, absolut. Jag blev inbjuden av Anders Ygerman och faktiskt fick äta lunch med honom. Det tyckte det var... Det var
för
stort.
För din bravery liksom.
Ja. Men jag fick nog inget uppmärksammat av någon polischef eller min närmsta chef. Han sa inte ett knyst.
Ja, det var så.
Nej, ja.
Är inte det lite konstigt?
Jo, han kanske hade. Han hade väl semester och inte. Nej, jag vet inte.
Han hade papper på sitt bord.
Men Ygeman tyckte i alla fall att det skulle uppmärksammas. Det tyckte jag var lite fint av honom.
Ja. Kul. En väldigt rolig historia. Kanske inte fanns som begripen. Han hade väl andra planer där då. Men i övrigt ett väldigt bra och rådigt ingripande får man väl säga.
Ja.
Och det är också så, jag vet inte om allmänheten känner till det, men det finns ju också en plikt att ingripa som polis faktiskt. På det sättet som du gjorde.
Ja.
Tänkte du nog, skedde det här liksom instinkt eller?
Ja. Jag har gjort en liknande grej faktiskt till och med innan jag blev polis.
Jaha. Ja. Hur gjorde du då?
Fast det blev inte så pass avancerat för han gav sig lite fortare. Nej, men jag och en kompis blev bestulna på våra väskor, också på stranden när vi låg och sola. Och jag bara instinktivt sprang efter den här tjuven och sprang ikapp honom och tog tillbaka våra väskor.
Fanns polistakter?
Ja, men det fanns väl lite det faktiskt. Jag behövde inte brotta ner honom utan han släppte grejerna när han var i kappsprungen och förstod att det var kört ändå. Men jag vet, ja, så det kanske fanns lite, men och det finns nog fortfarande, fast jag nu inte jobbar som polis längre, så skulle jag göra, jag skulle definitivt göra samma sak igen. Och den känslan har inte försvunnit och kommer nog aldrig göra det.
Precis.
Att göra en
men
sån
nu avslöjade du grejen. Nej, det är ingen fara alls.
Men... Gick händelserna i förväg.
Nej, men det gör ingenting. Men du nämnde just att du faktiskt inte jobbar som polis längre.
Nej.
Men jag tänkte vi backar tillbaka bandet lite grann bara. För vi är fortfarande där på, du är på span innan vi pratade om det här gripandet. Men hur länge var du där då?
Ja, men det blev nog en fem... Ja, men kan det ha varit 5-6 år? Nej, men sista anhalt var faktiskt på utredningsenheten på Norrmalm.
Okej.
Men ja, det var en 5-6 år med uppehåll för lite barnafödande och sånt. Jag var 4 år på brottsban och sen så var jag ungefär 1,5 år i prostitutionsgruppen som tillhörde brottsban där mot slutet.
Just det, för du nämnde människohandel där. Ligger det under det då, eller? Sa du inte det när du sa
ja,
dem?
Men precis. Ah. Ja.
Okay.
De tillhörde ju Klara polisen förut för länge sedan. Men sen så flyttades de till brottsban.
Okej. Okay. Och då blev du utredare då?
Sen när nej, precis. Förlåt, jag var på prostitutionsgruppen ungefär 1,5 år. Och sen kände jag bara att jag måste... Vi gör något annat. Jag var så här matt och trött som på polis.
Ja, det var det.
Ja.
Varför blev det det?
Tiden i prostitutionsgruppen var fantastisk på flera sätt. Mm. Det var både de bästa och de sämsta åren under mina år som polis.
Mm.
De bästa var nog för att det kanske var egentligen första gången som man kände verkligen att man gjorde skillnad.
Mm.
Som vi pratade om i början. Så
just det.
Men det var också himla jobbigt att ta del av en sån smutsig värld som de flesta bara läser om i kanske någon form av fiction.
Mm, precis. En mörk sida av mänskligheten.
Ja, det var jobbigt. Det påverkade mig väldigt mycket alltså mentalt.
Och det här var efter du hade fått barn också, eller?
Ja, det kan också påverka.
Ja, men jag menar att det kan, kan det påverka
ja,
också?
Ja, men både och. Innan jag började där så trodde jag att det jobbigaste skulle vara att möta alla de här tjejerna som far illa i prostitution, som blir illa behandlade och så vidare. Mm. Men det som påverkade mig mest, det var att se de här männen som utsätter de här kvinnorna för det här.
Berätta.
Så nej, men att det just är de här, det är vanliga män. Precis. Som skulle kunna vara mitt barns pappa eller ja, som har liksom fru och barn på fotografi i plånboken och
vad gjorde den upptäckten mot dig, alltså känslomässigt och men, sådär?
När jag började prostitutionsgruppen, då var jag i ett förhållande. Mm. Men det tog slut med mig och den som jag hade då under tiden jag jobbade där.
Mm.
Och det kan också ha påverkat lite. Att jag bara, min syn på män liksom förändrades. Mm. Jag tyckte alla var så här äckliga. Och jag kände att om jag fortsätter jobba här, då kommer jag vara ensamstående resten av mitt liv.
Det var så?
Ja, ja. Mm. Jag kände lite så. Och det...
Men blev du... kände du att du blev cynisk? Liksom?
Ja, men lite. Ja.
Ja.
Jag tyckte alla... Nu kommer jag ju definitivt vara ensamstående resten av livet när jag säger det här, att jag tyckte alla män var äckliga.
Ja.
Men lite så.
Ja.
Nu har det gått över. Mm. Lite grann.
Men är inte det en risk man utsätter sig för som polis? Och så tycker jag till exempel vissa grupper, till exempel om man jobbar med här, att alla män är äckliga, till exempel att vissa kategorier av andra bara är tjuvar och så vidare. Och så vidare. Ja.
Men det var mycket så här som påverkade mig. Innan jag började jobba där, då jag verkligen älskade mitt jobb. Och när jag var på jobbet, då jobbade jag 200%. Och sen när jag kom hem, då var jag ledig och gjorde det jag ville. Mm. Men här, jag kunde liksom inte, släppa det. Jag tänkte för mycket på jobbet. I kombination med att den gruppchefen som jag hade då, han är helt fantastisk.
Mm.
Men han var en extremt krävande gruppchef.
Mm.
Vilket jag trodde att jag trodde att jag kunde leva upp till hans krav, men jag kunde inte det.
Okay.
Så det var också en sak som påverkade mig ganska mycket.
Mm.
Så att jag, från att vara en som väldigt duktig polis som brann för allt jag gjorde, så jag blev ganska dålig.
Tappade du gnistan lite?
Nej, men jag tappade inte gnistan, men jag blev, jag vet inte. Ja, kanske jag tappade lite gnistan. Jag tappade orken. Jag kände att jag inte gjorde ett bra jobb. Jag gjorde massa fel. Jag var slarvig. Och från att vara en som väldigt noggrann blev jag väldigt slarvig. Jag missade viktiga saker. Och, men jag var
varför
dålig.
Varför tror du att det blev så då?
Jag vet inte. För mycket stress och press. Och, men det blev mentalt för mycket.
Mm.
Och så var det ganska jobbigt för att jag själv tycker att jag är så här, väldigt stark mentalt.
Mm.
Och att komma till insikten att jag inte pallar var jäkligt jobbigt.
Jag förstår. Jag tänker då, vi suttit i förhör med de här männen då, som du sa var det jobbigaste att möta. Liksom, att den upptäckten att det här kan vara typ någons, det är en sån klassisk familjefar.
Ja, men precis.
Hur var till exempel att hålla förhör med de här... Men hur gick du in mentalt då när du skulle prata med de här och så?
Alltså, det gick väl bra, men det är svårt att vara neutral, vilket vi måste.
Mm.
För jag känner så mycket hat mot de här.
Mm.
Och innan, under min tid som polis, har jag ju träffat jättemånga människor som jag liksom inte... Alltså som jag verkligen föraktar för det de har gjort.
Mm.
Men det är inte min sak som polis att döma dem.
Just det.
Så då har jag ändå kunnat hålla bra neutrala förhör. Men jag kände att jag inte kunde det riktigt.
Just det.
Jag tyckte det var svårt. Jag var oproffsig, helt enkelt. Så jag kände att jag kan inte jobba kvar. För det blev inget bra...
Men kände du då också känslan av att du ville upphöra med hela det här yrket? Det var inte så att du tänkte att jag ska börja på trafikpolisen?
Nej.
Eller liksom...
nej, då ville jag inte sluta med yrket. Men jag kände att jag hade tappat gnistan och jag hade inte motivationen till att söka någon annan tjänst som kände så här, wow, det här vill jag göra nu, det här vill jag testa. Mm. Jag kände att jag ville ha en tjänst där jag gjorde något, så här, alltså något enkelt som inte krävde så mycket engagemang. Så då sökte jag till Norrmalm och få utreda. Bara så här, vanliga, enkla.
Olaga affischering.
Ja, men typ. Många ärenden där någon på fyllan har slagit in någon annan på käften på Stureplan under en helg. Snatterier, någon liten stöld.
Mer kanske klassiska, lite enklare ärenden,
ja,
om
precis.
Man säger så.
Ja.
No disrespect för de som jobbar med det.
Men jag tror att mitt största misstag var att jag gjorde det där valet, att gå dit.
Okay.
För att gå från någonting som egentligen engagerade mig väldigt mycket till att gå till något. Det är så svårt att lyfta luren och ringa till den här killen som på fyllan hade slagit en annan på käften och ett år senare säga att jag ska hålla förhör med dig för du är misstänkt för det här. Som, ja.
Just det.
Det är svårt att... ja.
Men jag förstår. Nej,
att
jag
engagera mig.
Ja, jag köper det.
Samtidigt som jag inte hade tillräckligt med motivation att söka någonting som engagerar mig. Så att jag var lite så här, ja, men jag var lite mitt emellan och så här, ja, jag visste inte vad jag skulle göra.
Nej.
Så jag satt där och försökte beta igenom de här utredningarna. Vilket var alltså döden. Det var så tråkigt. Så att jag blev en ännu sämre polis. I samband med det här, eller lite innan till och med, så startade jag faktiskt ett eget företag vid sidan av. Där jag hade lite kunder som jag hjälpte med kost och träning. Och det rullade på ganska bra. Jag tog tjänstledigt till slut. För jag kände att jag måste göra något annat. Så jag tog tjänstledigt ett år för att testa på det här. Och det gick ganska bra.
Och du har fortfarande inte gått tillbaka till polisen?
Nej, jag sökte tjänstledigt ett år till, men det fick jag inte. Så jag sa upp mig faktiskt vid årsskiftet. Alltså, så ett halvår sedan.
Hur var det att lämna in brickan?
Alltså, också så här. Så att jag nästan blir... jag vill nästan gråta lite när jag gjorde det. Inte för att det var... Inte på grund av det som jag nu ser på det att du tror, utan på grund av att jag gick till receptionen Norrmalm, till befälet som satt där och lämnade min nyckel och min polisbricka. Och han frågade varför jag inte förlustanmäler den som alla andra gör när de slutar, så att jag får behålla den.
Det skulle jag ju också ha gjort såklart. Jag fick ju så här brev hem, för jag vägrade lämna in min bricka. Och då sa han så, om du inte lämnar in den nu, då kommer vi att typ hämta dig i brickan och allting. Liksom.
Det är då du skulle förlustanmäla den.
Ja.
Och så sa jag, jag vet inte. Jag har inte ens tänkt på det. Och så lämnade jag in det och sen så gick jag därifrån. Och sen, jag har inte hört något från varken min chef eller någon annan chef eller någonting. Inget tack efter de här, vad blir det, 12 år som jag varit anställd. Det känns lite trist.
Det säger tyvärr någonting om att vara statligt anställd.
Ja.
Och vara en liten bricka, en ganska stort kugghjul liksom, som rullar runt. Jag tycker det är lite sorgligt.
Men lite. Så det är lite så här... Alltså, jag verkligen älskade min tid som polis under 10 år.
Mm.
Och jag önskar att jag liksom hade haft kvar det och slutat när det liksom var på topp. När jag fortfarande älskade mitt jobb.
Mm.
Men det känns som att jag slutade när jag var på botten. Och jag kan bli lite så här...
Jag tycker inte jag håller med dig. Tror att du har någonting som många saknar. Och det är själv, alltså insikten om att det är läge att byta. Jag tror att man kanske... jag säger inte att jag vet, men jag tror att man kanske inte ska jobba som polis från att man är 27 som du var, eller som 21 när jag började, till man blir pensionär.
Nej.
Man absolut. Kanske ska få en fot i arslet och gå ut och jobba med någonting annat sen. För att det som jag tycker och som jag tycker är intressant med din berättelse när du pratade när du jobbade med prostitutionsgruppen där och du sa att den här besvikelsen över de här männen till exempel och med den här smutsiga typen av brottslighet och så här, och med att man handlar med människor och så där. Nu, jag jobbade aldrig med det, men det som påverkade mig också var den här mörka sidan hos arten människan liksom, som inte jag förstår.
Nej.
Och som inte jag riktigt kan hantera i mitt huvud. Nej. Varför vissa människor kan bete sig på ett visst sätt mot andra människor. Mm. Och det kanske är också lite fegt att släppa det och börja och tramsa på en ståuppklubb eller stå och, och vara en PT eller någonting.
Men precis.
Men kanske är, inte våra hjärnor skapade att bara bli matade med mörka sidor heller. Nej. Det kan ju klara
men
det.
Precis. Och sådär också. Jo, det ligger absolut någonting i det du säger. Det gör det ju.
Har du ångrat att du lämnade polisen?
Nej, jag, inte en sekund. Nej. Alltså, jag har inte ångrat mig för att nu är trivs med mitt liv så fantastiskt bra. Jag jobbar mycket mindre än vad jag någonsin har gjort och jag tjänar mycket mer pengar. Så på det sättet är jag superglad och jag har mer, mycket mer tid till att träna, vilket jag älskar. Jag har mycket mer tid till min dotter. Vilket var ett stort stressmoment när jag jobbade som polis och varannan vecka mamma och, och så här. Så
men hur tror du att man ska jag avbröt
men det sa vad var det skulle säga, nu tappade jag tråden.
Du hade tid, men, mer tid att träna du,
ja, men jag, så jag ångrar mig inte en sekund, men jag kan alltså, det som jag sa innan att det känns som att jag slutade när det var på botten. Jag kan bli så här. Jag kan bli så bitter när jag ser tillbaka på min sista tid och blir lite så här ledsen. Det är därför nästan som jag vill gråta när jag tänker på när jag lämnar in min bricka. Jag hade så gärna velat så här. Eller jag blir ledsen att inte arbetsgivaren typ tog hand om mig. Mm. Eller vad man säger. Eller jag klandrar inte arbetsgivaren för det som hände, men de liksom hade en superbra polis som älskade sitt jobb och som var villig att jobba typ jämt, men som de kastade bort. Jag typ ropade på hjälp. Jag hade inte snaran där, men det var nästintill, eller vad man ska säga.
Ja, just det.
Men ingen liksom fångade in mig, vilket gör mig lite, det gör mig lite ledsen. Och speciellt när jag tänker på också hur många andra som kanske är i min situation som poliser, där man får vara med om ganska mycket tunga saker och de inte fångar upp de här som är med om de här sakerna.
Just det. Men vad hade du sett för åtgärder då när du satt med de här högarna av ringa upp till någon som har slagit något hårt i huvudet på någon annan på fyllan och folk kanske såg att du inte var på topphumör. Vad hade du velat se då?
Ja, men kanske att var någon min chef eller någon annan om inte han eller vad hade han eller hon var lämplig att göra, någon bara tagit tag i mig och så här och bara fråga hur jag mår eller hur det känns eller vad trivs du inte, vad kan du tänka dig, vad skulle du vilja göra inom polisen, har du några tankar eller bara så här fånga upp mig istället för bara låta mig sitta där och göra ett dåligt jobb, för att alla som var runt omkring mig då såg att jag gjorde ett dåligt jobb. Och det här är mina helt egna slutsatser, men jag tror ju att min dåvarande chef mot slutet kände att jag är ju bara, jag är liksom en, jag är ju en numerär på pappret, men jag producerar ingenting, så att jag var ju
en belastning då.
Ja, en belastning tror jag.
Men det är lustigt när, för om man tittar på det du gör, det du gör idag, du tränar och du hjälper folk med kostrådgivning och träning och sånt där, sånt som det låter ju som en ganska kreativ själ som har hittat någonting som du gillar att göra, men det är ju också väldigt viktigt för en myndighet som polisen att hålla kvar de här personerna.
Ja, men precis, det är det jag menar. Det gör mig lite bitter att de inte, att ingen försökte liksom rädda mig. Eller vad ska jag säga.
Nej, men det...
Nu är jag glad för jag trivs jättebra med det jag gör och allt är fantastiskt. Men
krävdes det mod att lämna?
Nej, i och med att jag hade varit tjänstledig ett år och liksom fått testa på Så nej, egentligen inte.
Tror du att fler skulle behöva testa på och vara känsliga det, eller? Vad tror du skulle hända då? Skulle de lämna polisen eller skulle de gå tillbaka?
Ja, många skulle kanske lämna, jag vet inte. Nej, alltså det är ju väldigt många som lämnar redan. Mm. Men de har ju strömmat åt mycket det här med känsledighet också.
Ja, de har det.
Mm. Ja.
Jag tänkte vi byta samtalsämne lite.
Ja.
Vi brukar alltid runda av Snutsnack med att prata om polisfilm och polisserier.
Roligt.
Brukar du kolla på, eller kollade du på det när du jobbade som polis, eller kollar du på det nu?
Ja, men jag tycker det kan vara en del, kan vara ganska bra.
Mm.
Men sen kan man bli ganska provocerad av en del också, som när det är serier så här, som försöker efterlikna verkligheten, men att det bara är katastrof. Jag avskyr när det är så här faktafel.
Ja.
Ja.
Alltså rent så när man helt enkelt gör helt fel rent polisiärt då.
Ja,
tänker du på svenska filmer då?
Ja, nu tänkte jag direkt på svenska. När du sa polisfilmer, men det finns ju såklart många utländska och då amerikanska liksom, och då kanske man inte, då reflekterar nog inte på samma sätt, men det är mer, tror jag, svenska, bara för att man vet hur det fungerar, och så blir man lite kan man bli lite irriterad när det är så här, rena faktafel. Man tycker att den som har skrivit manuset kan väl i alla fall göra en bra faktagranskning.
Ja, lite research.
Ja.
Men har du någon sån, det behöver inte vara svenskt, men har du någon serie eller någon film som du skulle kunna rekommendera?
Polis.
Ja, polis. Något polisrelaterat.
Alltså, jag tycker Johan Falk är bra.
Ja.
Jag tycker de är jättebra. Mm. Om man tänker på så här svenska polisfilmer, så är ju den som är mest så här, kanske lik verkligheten.
Mm.
Eller mest. Det är väl för att det är för detta poliser som har...
Mm. Som har skrivit manus.
Ja, men precis.
Bland annat Tage Åström.
Ja, men precis.
Som jag... Ja. Ledde Efterlyst tillsammans med.
Ja.
Han har varit med och hjälpt till. Ja. Han är duktig.
Mm. Nej, men de gillar jag.
Mm.
Absolut.
Följer du någon serie sådär? Är du som serie att sätta på typ Netflix eller något?
Alltså, jag är lite dålig på det.
Mm.
Eller jag gillar det, men jag tycker det är så jobbigt att bli så fast i något, vilket de blir. Jag kollade på Bron och den var helt fantastisk.
Ja.
Så himla bra. Faktiskt.
Mm. Så Johan Falk och Bron då får vi ta som två tips.
Ja, men det tycker jag väl. Ja.
Vad gör du om 5 år då? Är du tillbaka hos polisen då?
Jag vet inte.
Finns det
jag hoppas inte.
Ja, du säger det, hoppas inte.
Nej, jag tänkte, när jag sa upp mig så rådfrågade jag en av mina bästa vänner som också är polis. Vad ska jag göra, vad ska jag inte göra? Och då sa hon så här, men alltså Mikaela, tänk så här, du kan ju alltid, skulle någonting hända så kan du ju alltid förmodligen gå tillbaka, om inte som polis, som alltså civil utredare eller vad som helst, liksom, bara för att du måste ha ett jobb. Och det kändes ändå lite så här skönt att hon sa det. Ja, det kan jag ju faktiskt.
Mm.
För jag tror att det är så att man kan bli återanställd inom 5 år.
Jag tror det, är det jag har hört också, 5 år.
Men är det 5 år från att jag sa upp mig, eller är det den här känsledigheten?
Det borde ju vara egentligen sen du sa upp det, kan jag tycka spontant.
Ja. Så tjänade jag ett år där på tjänstledigheten.
Åren går fort också.
Ja, jag vet, just nu så tror jag inte det.
Nej.
Men man vet ju aldrig. Ibland så kan jag känna att när det händer så här stora grejer, typ terrorattentatet som var här, då blir jag så här stolt och blir så här varm i hjärtat och ville liksom, jag ville vara där och så här, med mina kollegor och liksom kämpa.
Mm.
Så vid sådana händelser så kan jag känna att jag hade velat vara polis.
Är du fortfarande lite polis i själen? Liksom,
ja, men det är jag.
Du läser tidningar.
Ja, men det är jag. Och min kompis säger det till mig också. Många ser mig lite som polis. Och jag agerar ju lite som en polis. Ja, det gör jag nog ibland.
Mm.
Ja.
Men kanske inte polis om 5 år då?
Vad sa du?
Men kanske inte polis om 5 år.
Nej, jag vet inte. Men jag tror att man alltid har... Har inte du kvar lite så här?
Såklart.
Även fast jag kanske kör lite för fort ibland och, och sådana där saker.
Men jag har väl sagt det någon gång i podden, det där, att det finns väl något uttryck så där, once a cop, always a cop. Att man på något sätt ändå inte... Ja. Polisen går liksom aldrig ur 100%.
Nej.
Och ibland när man läser tidningar, ser på tv, händelser, så kanske man har varit i liknande situationer och kan relatera till det på ett annat sätt som folk som inte har jobbat som polis har gjort.
Jag skulle ju aldrig någonsin tveka att göra ett enmansgrip.
Nej.
Det skulle jag nog inte.
Nej, då finns det fortfarande mycket polis kvar i dig.
Ja.
Alltså Mikaela, stort tack att du ville vara gäst i Snutsnack.
Tusen tack för att jag fick komma.
Ja, det var det lilla.
En trevlig pratstund.
Ja, och ha det jättebra.
Ja, tack.
Tack. Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack. Vi finns ju som sagt på Facebook, så smitt gärna in där. Annars tycker jag att du ska ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Ha det bra tills dess.